jag heter Oskar
och jag är ju familjepastor här då, kallas det för. Och när jag blev kallad som det så tänkte jag att det betyder att i alla fall minst en gång om året så tänker jag prata om barnen. Och sen tror jag inte riktigt att jag fått till det där, men sen så kryssade jag in den här söndagen. Att den här söndagen, då ska jag prata om barnen. Och hela den här veckan när jag har hört ordet barnen så har det kommit upp bilder som man inte vill tänka på. Alltså som man har sett på nyheterna. Jag vet inte om ni har sett dem på stränder och på järnvägsspår. Och ja, det är på något sätt en annan botten till ordet barn. Och Jesus och barnen. Som jag inte hade tänkt när jag förberedde det här. Så att det är inte specifikt de barnen som vi har sett på nyheterna som jag har tänkt att prata om. Men jag har tänkt att prata om Jesus och barnen och barnen i församlingen. Och jag tror att det är bra att göra det emellanåt. Så att idag är det lite mer praktiskt tema, så där, lite mer hands on känns det som. Jag tror det passar bra så här i början av terminen. Vi har sett hösten har kommit och vi ska gå framåt in i någonting nytt förhoppningsvis. Och då är det viktigt att ta med sig de här tankarna också. Om att vara en församling där vi har barn. Och vad betyder det? Hur får man en församling för alla generationer? Förr i tiden, alltså innan andra världskriget. Då när Rut var tonåring, som vi fick höra. Då pratar man kanske inte så mycket om olika åldrar. Man pratar om barn och man pratar om vuxna. Nu pratar vi om småbarn och man pratar om tonåringar och studenter, unga vuxna och barnföräldrar och pensionärer. Och tweens kallas det väl för när man går i mellanstadiet. Och ja, det finns liksom, vi har delat upp våra åldrar i många olika små segment. Och det finns många anledningar till det. Men de här människorna har ju alltid funnits där. Det är ju inte så att det plötsligt har blivit så att det finns en massa mer sorters människor. Utan det är vi som har gjort de här uppdelningarna. Men det har också betytt att vårt samhälle specificerar sig efter de här uppdelningarna och glider mer och mer isär. Och det märks i församlingen också, tyvärr. Där de här olika åldersindelningarna utvecklar sina egna kulturer och relaterar och pratar med varandra och umgås kring egna saker. Och så blir det en större och större klyfta. Man får leta länge ute i samhället efter någonting som liknar församlingen. Där vi liksom i alla åldrar och alla olika generationer samlas kring samma sak. Visst finns det intressen och klubbar och sånt som gör saker tillsammans och där alla åldrar kan vara med. Men det är sällan så att det behöver vara alla åldrar för att funka. Alltså en idrottsförening funkar ju väldigt bra även om den bara har en ålder så att säga. Som den satsar på. Man behöver inte ha en massa olika åldrar för att kunna spela fotboll till exempel. Och så specificerar man och det där flyttar liksom med oss in i församlingen. Och vi blir bättre och bättre kanske på att göra ungdomsarbete. Vi blir bättre och bättre på att utbilda ungdomsledare och pastorer för specifika grupper. Eller kanske för äldre grupper också. Och göra äldre verksamhet som passar dagens pensionärer som är pigga och vill göra mycket aktiviteter. Och, ja, ni vet. Det är liksom, det där flyttar med in. Men vi i församlingen, vi får aldrig tappa det som föreningslivet kan strunta i. För att vi måste ha alla åldrar. Inte för att liksom säkra tillväxten. Att men nu måste vi ha alla åldrar så att det kommer fler här. Utan vi måste ha det för att det är en del i vad församlingen är för någonting. I sitt väsen. Den är ett nytt folk. Och i ett folk så ingår alla åldrar, alla generationer. Den är ett nytt folk av alla människor, av stammar, alla språk och länder. Står i Uppenbarelseboken. Men också alla generationer. Och de senaste åren så har den här frågan ofta handlat om, i den här och i alla andra församlingar också. Hur får barnen plats? Hur gör vi det attraktivt för barnen? Så kanske det ibland tippar över så att det bara blir attraktivt för barnen. Men sällan är det väl så. Men det vi längtar efter, det är ju en alla generationers församling. Inte en barnförsamling. Utan en alla generationers församling. Problemet när ungdomar försvinner från församlingarna, det är inte enbart att barn- och ungdomsarbetet inte är bra, utan det kan vara tvärtom. Det kan vara att det är så bra. Så att när barnen inte längre... Att det är så bra att när man växer ur barnarbetet så finns det inte kvar någonting som gör att jag känner mig hemma. Nu kanske några av er redan börjar liksom så zoomat ut från den här predikan och tänkt, aha, en barn, predikan om barn, jag har inga barn eller mina barn är vuxna eller jag bryr mig inte om barn eller det var inte därför jag kom hit för att lyssna på en predikan om barn. Liksom, vilken anledning det än är liksom. Så zooma tillbaks nu, för att den här predikan, den handlar om lärjungaskap. Den handlar om vad vi gör tillsammans för att följa Jesus i det här sammanhanget. När du kommer hit, hur följer vi Jesus tillsammans när vi är här? Tillsammans som församling. Det handlar om lärjungaskap. Det som Jesus uppmanar sina lärjungar att göra i Matteus 10. Det står så här, förkunna på er väg att himmelriket är nära. Och jag har pratat om det i slutet av våren, i början av sommaren. De goda nyheterna. Okay. Sen kommer det här, det får någon annan prata om. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner. Annan predikan, men lärjungaskap. Och sen så säger han så här. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Och det gäller alla som vill följa Jesus. Ge som gåva det du har fått som gåva. Eller i någon annan översättning så står det. Ni har fått för intet, ge då för intet. Alltså, du har fått någonting, ge det vidare. Och du som tror, som kommer hit för att du har en tro på Jesus. Du har fått den någonstans ifrån. Och visst, anden väcker tron hos oss. Men någon har gjort dig uppmärksam på att det går att få den tron. Att det är för dig. Att det är dig det handlar om. Att det är dig Gud vill ta med. Att det är dig Jesus kallar på och säger följ mig. Det är någon som har liksom burit fram dig, puttat fram dig, tagit med dig. Pekat ut någonting. Och det har du fått som gåva. Och det kan du ge vidare som gåva. Och Jesus han uppmanar oss att ge det vidare då. Om vi lyssnar på Paulus så säger han så här i andra Timoteus brevet 2:1-2. Han säger så här till sin liksom unga lärling Timoteus. Och du mitt barn säger han. Fast han inte är hans barn utan det är hans lärjunge. Du mitt barn, hämta styrka i den nåd som vi får genom Kristus Jesus. Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det ska du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur. Det är häftigt, de här fyra leden som är här. Paulus säger, det du har hört av mig, det ska du lära ut till pålitliga människor som i sin tur kan föra det vidare. Det är lärjungaskap. Och Paulus han tänker inte så här, nu ska jag lära dig allt jag kan Timoteus och sen har jag liksom gjort mitt. Utan han tänker, det du tar, det måste vidare till nästa. Och det som de tar emot, det får inte stanna där, utan det måste vidare till nästa. Så att vara lärjunge, det är att ge av det man själv har fått vidare till människor runt omkring sig, nu. Och till nästa generation som kommer under. Lyssna till människor som kan lära ut det i sin tur. Vi är ganska bra tror jag på att liksom göra ett steg. Jag är jättebra på det. Så. Men hur ska du Annika föra det här vidare? Det är inte jag så bra på att veta. Men det är det jag borde lära dig. Förlåt Annika att jag tog ditt namn. Men du satt så nära här. Då måste du ut med sånt. Sätt er aldrig på första raden om ni inte vill att jag ska använda det. Ja. Nu ska jag läsa om Jesus och barnen från Markus 10. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa. Låt barnen komma hit till mig. Och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen och la händerna på dem och välsignade dem. För att liksom förstå vad Markus ser i det här, när han berättar den här berättelsen, så måste man sätta sig in lite i hur de som först hörde det här, hörde det. Vad de hade med sig för bagage. Hur barnens ställning var i det antika samhället. Idag ser vi ju barnen som en egen social grupp, som jag har sagt. De har en massa rättigheter, de har saker som skyddar dem och så vidare. Trots det är det ju en svag grupp, men det är ändå, vi har ett, liksom ett gediget regelverk för vad de får göra, vad man får göra mot barn, vad man inte får göra mot barn, vad de har rätt till och så vidare. Det hade man inte i antiken. Platon, han lär ha sagt så här: av alla vilda djur är barnet det mest omedgörliga. Så tillvida att över alla andra har en källa av förnuft som ännu är otyglad. Det är förrädisk, slug och högst oförskämd varelse. Därför måste barnet hålla sig tyglar och många betsel. Ja. Ord och inga visor. Sen var det också romersk sed att lägga ner det nyfödda barnet framför faderns fötter för att han skulle inspektera det. Och säga, är det här ett barn vi vill ha? Och när fadern lyfte upp barnet så betyder det att det var accepterat och intaget i familjen. Men svaga, handikappade barn eller oönskade flickor eller ett barn för mycket kunde man sätta ut på skräphögen. Och kanske kom någon och tog det därifrån och uppfostrade det till slav eller så. Men det var liksom en vedertagen praxis att man kan sätta ut barn som man inte har plats för. Och filosoferna, de hade förespråkat den här traditionen och den romerska lagen hade inga förbud mot den. Så när Jesus lyfter upp barnen, då kan det ses som ett accepterande. Att han tar upp dem, han tar dem till sig. Det visar att de är värda en tillhörighet och ett namn. De tillhör honom. Och Jesus, han levde i en kultur där det var väldigt starkt att statusen hängde på vem man associerades med. Och där så låter sig Jesus associeras med utstötta människor, med kvinnor, men också med barn. Och inte för att de är gulliga. Ni vet, ni har sett de här presidentkampanjerna i vår tid. Där är det ju liksom inte så dumt att associeras med barn. De går runt och kelar lite med goa bebisar och så blir det bra pressbilder. Och så får man liksom en positiv bild av politiken. Så var det inte i det här fallet. Utan det här var snarare någonting som sänker Jesus status. Vad kan ett barn bidra med? Blir ju frågan. Alltså, när Jesus vill associeras med ett barn, varför då? Vad kan det göra? Mer än att ta upp din tid och vara i vägen. Och så chockar Jesus genom att göra barnen till förebilder. Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör såna som dem. Hur är de då? Som tillhör Guds rike. I varje bibelord så finns ju sånt här som vi vill höra och sånt som vi inte vill höra. Men det som är, det blir ju inget riktigt evangelium om man bara säger den ena sidan. I den här berättelsen om Jesus och barnen så tycker vi om att förstå att ja, men vi får vara som barnen i den här berättelsen. Vi får vara beroende. Vi får vara, vi får lita på Gud. Vi får vara helt hjälplösa inför honom. Han vill lyfta upp oss. Han vill ta oss i sin famn. Och det är sant. Trots att vi inte kan ge honom någonting så vill han ändå ge oss det här. Så får vi komma till honom med uppsträckta armar. Samtidigt då, som vi också måste höra att han säger att den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Alltså den som vill ta emot Guds rike måste vara som barnen. Det är inte så att man kan komma som ett barn om man vill. Nej, man måste vara som barnen. Man får inte ta med sig sin prestige och sin status. Man får inte ta med sig allt bra man har gjort. Alla sina goda gärningar. Man får inte det. Man får bara komma tomhänt. Det är det enda sättet man får komma till Gud. Det går inte att komma in i Guds rike på något annat sätt än tomhänt. Och ta emot det som en gåva. Halleluja. Men det är svårt för oss vuxna. För vi tänker att när vi får en gåva, då finns det en baktanke. Jaha, vad vill du ha mig då, Per? Vill du att jag ska bjuda igen? Och så vidare. Eller vi vill gärna förtjäna det. För det känns bättre då att ha förtjänat det än att bara ta emot det. Men barn, de har inte fått det konceptet riktigt än. Det där med att förtjäna. Det kommer väl, jag vet inte när det kommer. Inte vid 4 år i alla fall. Kan jag säga. Utan det får man jobba på, tror jag. Men 4 och 2. Men, så vi måste komma med tomma händer och ta emot Guds rike som en gåva. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Så inte förrän vi inser att vi är totalt hjälplösa så kan han hjälpa oss. Och inte förrän vi förstår att vi behöver Guds förlåtelse så kan han förlåta oss. Inte förrän vi blir svaga så kan Gud ge oss styrka. Och det är ju halleluja, goda nyheter. För vi hamnar ju där förr eller senare i hjälplösheten. Och frågan är då, vart vänder vi oss? Om vi försöker låtsas som att vi inte är hjälplösa barn. Eller kommer vi till honom som barn? Den här bilden av Jesus och barnen, den finns ju liksom på många så här barnens bibel på framsidan och på bokmärken. Den är ofta lite så här luddig och fin och lite skimrande så där. Jag har berättat det här förut någon gång, men det som fick mig att totalt omvärdera den bilden, det var när jag var i Bosnien för 2001. Det var 3-4 år efter kriget då på Balkan. Fortfarande många som levde i flyktingläger i Bosnien. Vi åkte ut med ett team till några flyktingläger för att göra lite barnaktiviteter och så. Vi hade med oss förnödenheter, men sen också ballonger och ansiktsfärg och ja, lite såna här roliga saker för barn. Så vi åkte upp där på en bergstopp där människor, mest sådana som var romer och ja, som man inte vill ha nära in på sig. De satte man upp där uppe på någon bergstopp. De levde helt långt ifrån alla människor som bodde i närheten. Och vi börjar komma dit och vi tar fram lite färg. Och det samlas några barn runt omkring mig, kanske 10 stycken sådär, och börjar måla. Jag hade lärt mig att säga hjärta och sol. Och så frågar jag, vill du ha hjärta eller sol? Och så målar jag på kinden och sådär. Efter ett tag så är det kanske 50 barn. Och efter ett tag till så är det ännu flera barn. Och liksom, de tränger på och man försöker måla där fast det står barn runt omkring och säger mig, 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 jag vill ha, jag vill ha. Och så när man tänkte att nu är det väl så bökigt det kan bli. Då kommer mammorna med sina barn, små barn på armen och trycker sig fram genom och trycker fram barnet. Rita på mitt barn också. Och liksom barnen, de skriker ju, de här små barnen. De vill inte alls ha någon målning på sig. Men de försöker snabbt liksom göra någonting där. Men så efteråt så försökte jag förstå vad är det som hände där liksom. Och jag tror att det var det här att den misären de lever i där, den isoleringen, och så kommer det någon utifrån som tittar på dem, som liksom ägnar sig åt. Att det var någonting som betydde så mycket att fast det var lite ansiktsfärg på kinden så trycker man sig fram. De ville ha de där 5 sekunderna av odelad uppmärksamhet från någon utanför deras sfär. Och efter det här så har jag liksom en annan bild av Jesus och barnen. Jag tror inte att det var så där gulligt. Jag tror att det var ganska skrikigt, ganska smutsigt, ganska snorigt och hostigt. Ni vet så här. Som det än är så här, en stor förskolegrupp efter sportlovet. Liksom. Det är så här, allt har brytit ut. Och men tänk er det liksom. Och så kommer mammorna där och så bara, ta våra barn. Och lärjungarna bara, upp, upp, upp. Här kan vi nog ta en annan gång. Eller de får vänta tills de blir vuxna. Och det är så klassiskt på något sätt att också i det religiösa att man direkt vill lägga beslag på att bestämma vem som ska få komma in och vem som inte ska få göra det. Och så säger Jesus, men så funkar det inte alls. Det är tvärtom mot vad ni tänker. Att man måste bli någonting först. Eller att man måste göra något. Det är de som tillhör Guds rike. Det är ingen annan kan komma in utan att vara som dem. De som blir burna fram till Jesus. Som inte ens kan ta sig dit själva. Eller som inte liksom har, ursäkta, kan jag få en stund? Utan de blir burna dit, står det. Eller tagna dit av människor. Och Jesus säger, släpp fram dem. Och han välsignar dem. Inte liksom på någon så här massvis att han bara sträcker ut sina händer och säger, Gud välsigna er. Inte i tanken bara, ja, vad fint med barn. Utan det står att han tar dem i sitt knä, rent fysiskt. och lägger sina händer på dem. Hur välsignar vi barnen? Alltså inte som en ritual, utan hur välsignar vi barnen? I vardagen eller här i våra gudstjänster? Är det på avstånd eller är det i knät? Får de komma fram? Ja, idag fick de komma fram. Vad härligt det är ändå. När vi har med barnen framme. De bidrar i vår gudstjänstfirande. Lite tidigare i Markus så står det: han satte sig ner och kallade på de 12 och sa: om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare. Så tog han ett barn och ställde det framför sig, la armen om det och sa: den som tar emot ett sånt barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte emot mig utan den som har sänt mig. Att ta emot barn, det är att ta emot Gud i sitt liv. Har vi förstått det ansvaret eller den andliga dimensionen av det? Och det allvaret. Ställer vi fram barnen för världen och för oss själva? När vi ställer fram barnen och säger att de är viktiga, så är det också liksom en profetisk handling i vår tid. Det handlar inte om att vi vill ha en fantastisk verksamhet med sysselsättning för barn. Vi vill visa att i Guds församling så är alla viktiga. Även de som kanske stör mer än de bidrar. De är också viktiga. För politiken i vårt land, den har ju liksom dragit mer och mer mot att du ska prestera för att överhuvudtaget liksom ha ett värde. Vad jobbar du med är ju en extremt jobbig fråga för någon som inte för tillfället har ett jobb. Eller för den som inte klarar av att jobba. Vad gör du för någonting? Nej, jag är ingenting. Men att ställa fram barnen och säga: här behöver du inte prestera någonting för att vara någon. Och världen säger: bevisa vad du kan så får du vara med. Men att ställa fram barnen, det är att säga: här får du tillhöra innan du har bevisat någonting. Här får du bli välsignad innan du har gett någonting. Så därför så är barnens plats inte bara en fråga för barnfamiljerna. Och handlar inte om aktivitet i första hand. Det är en fråga för församlingen. Vilken sorts församling vill vi vara? Vi vill inte stå i vägen för Jesus. Det fanns en mur av vuxna runt Jesus. Ja. Jag hoppar fram lite. Jag lyssnade nyligen på en podcast. Ni vet, ett radioprogram i mobilen. Det var en av de här höjdarna på ungdomsforskning inom kristenheten. En kvinna som heter Kara Powell som jobbar på Fuller Theological Seminary i Kalifornien. Hon har jobbat med ungdomar i 20 år och forskat en massa på ungdomar i församlingen och hur de växer upp och hur det blir och sådär. Och då ställde den här intervjuaren en fråga: vad är den första anledningen till att den här generationen av ungdomar och studenter lämnar Gud? Och då sa hon så här: av alla variabler som har med ungdomsarbete att göra, så visade det sig att det som var allra viktigast för de som stannar kvar i tron och församlingen är att de är involverade i gudstjänstlivet och i relationer med andra generationer. Det är det som de som stannar, de som har kvar tron, de är deltar i gudstjänstlivet och de har relationer i alla generationer. Så samtidigt som det är bra, sa hon då, att det finns bättre och bättre barn- och ungdomsledare, så är baksidan att glappet mellan församlingen som helhet och ungdomsarbetet blir större, vilket till slut blir förödande för unga människors tro. Och det slutar med att ungdomar som tar studenten bara känner till ungdomsarbetet och sin ungdomsledare. De känner inte sin församling. De känner inga vuxna i sin församling. Inte undra på att de lämnar. Det känns ju som att de har tagit studenten och gått ut från församlingen. Och statistik från USA säger att ungefär hälften av alla ungdomar som tar studenten eller som går vidare till college då lämnar kyrkan och Gud. Och vad behövs det då, säger han, för att överbrygga det här? Vad är liksom lösningen som du ser? Och då säger hon: vi behöver ett 5-1 förhållande. I flera barn- och ungdomsverksamheter så försöker man ha en vuxen på 5 barn. Vi försöker också, vi är inte riktigt där. Vill du vara med så finns det plats. Ja. Men, säger hon, för att överbrygga den här klyftan så skulle det vara 5 vuxna på varje barn. Och det är en siffra som är baserad på forskning. Och då säger hon att i bästa fall så skulle det vara 5 personer som ber för ett barn. 5 personer som ber för den med namn och dyker upp på deras avslutningar och aktiviteter under året och finns med i barnens liv. Och det handlar inte om att hitta 5 söndagsskollärare eller 5 smågruppsledare. Utan det handlar om 5 vuxna som visar intresse för varje barn. Ifrån andra generationer än deras egen. Så att de har någonstans att haka i församlingen. Skulle du kunna vara en sån person? Oavsett vilken ålder du har. Oavsett om du har barn eller inte. Tillbaka till Paulus och Timoteus. Andra Timoteusbrevet 1:5. Jag har blivit påminn om den uppriktiga tro som finns hos dig. Och som fanns redan hos din mormor Louise och din mor Emnike. Jag är viss om att den också finns hos dig. För att vi ska bevara sig i tron och växa i tron så behöver vi förebilder från andra generationer som finns runt omkring oss. Människor som vi har en relation till. Timoteus, han hade säkert bott tillsammans med både mormor och mor. Och, ja, i någon sån här flera generationsboende som ju knappt finns idag. Pastorn och författaren Egil Svartdal, han kallar församlingen för det sista flergenerationsboendet. Det är ganska fint egentligen. Hoppas att vi ser den möjligheten att finnas till för varandra. Att vara en alla generationers församling. För det är så profeterna ser det. När Gud berör. När den heliga ande kommer. Och hälsar ut över allt kött. Då är det inte bara de vuxna som kliver fram. Eller hur? När profeten Joel profeterar i Joel 2:28. Så säger han ju det som sen uppfylls på pingstdagen. Det som kallas för församlingens födelsedag. En helig ande kommer över församlingen. Då säger han så här: det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män se syner. Så det är söner och döttrar, gamla och unga. Och alla har en funktion och en plats i Guds församling. Visst vill vi bli en sån församling? Ja. Amen. Ja. Och då får man också tänka så här: vad får det kosta mig? För det som ofta händer i alla församlingar när man säger så här: nu måste vi ändra det här. Så även om man inte säger rakt ut så tänker man: ja men jag då? Ja men vi då? Hur blir det för oss då? Det här är någonting jag lever väldigt starkt i nu som förälder. Jag känner hela tiden: ja men jag då? För allting ordnas efter barnen. Liksom, vart tog min tid vägen? Mina intressen, mina saker jag hade tänkt göra. Och det är viktigt att det får vara så. Så att de får växa. Och så är det en församling också, tror jag. Att visst kommer vi känna var och en av oss. Ja, men jag då? Men sen måste vi också tänka: men var ska de växa någonstans? Var ska de få? Kanske jag klarar mig på det jag har fått och också kan hämta liksom ifrån flera ställen. Och, ja, om man är lite, har varit i tron en längre tid. Jag tror vi måste finnas till för varandra. Bjuda på saker för varandras skull. Ja. Men det är ju inte barnens enda förtjänst att de inte kan göra någonting. Barn kan höra Gud. Barn kan be och tala profetiskt. De är också en tillgång i vår gudstjänst och i vårt gudstjänstfirande. Vi försöker att öva oss i det här i söndagsskolan. För allt, det mesta materialet är gjort för att man bara ska lära barn berättelser. Och det är jättebra att få med sig berättelser. Men vi försöker att bli bättre på också att låta barnen be. Låta barnen få säga vad de tänker när de hör det här. Så jag tror det är viktigt att vi ser barnen för deras egen skull. För att Guds rike tillhör sådana som dem. För vår egen skull, så att vi inte glömmer att också vi behöver vara barn inför vår far. Och för världens skull, för det är ett vittnesbörd som talar om att här är du sedd och välsignad av Jesus innan du har gjort någonting. När översteprästerna och de skriftlärda såg allt det märkliga Jesus gjorde och hörde hur barnen ropade i templet Hosianna, Davids son, blev de förargade och sa till honom: hör vad de säger. Jesus sa: ja, har ni aldrig läst orden? Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig. Sen lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania och stannade där över natten. Jag vill skicka med er bilden av Timoteus som hade både mormor Louise och sin mor Enike i sitt team runt omkring sig. Och som också fick med Paulus där på köpet sen. Han växte upp. Vilka vuxna har våra barn runt omkring sig som sina förebilder i församlingen? Har de inga sådana? Hur kan de få det? Finns det vänner? Finns det någon man kan haka i? Det är där tror jag man får hjälpa varandra att tänka kring. Men också att vi var och en tänker, vilket barn skulle jag speciellt kunna be för och tänka på? För du behövs i Guds församling, vare sig du har barn eller inte. Och inför Gud så är vi alla barn. Det står att åt dem som tog emot honom så gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. I Johannes 1:12. Du har rätten att vara ett Guds barn. Du har rätten att komma inför Gud. Dina behov utan någonting och ta emot Guds gåva. Ja, jag hoppas att ni inte såg det här som en appell för att få söndagsskollärare. Utan det här handlar om någonting mycket större. Det handlar om Guds rike. Det handlar om att vara en lärjunge. Om att följa Jesus tillsammans. Nu pratar jag om barn med betoning på barn idag. Vi kan prata om äldre en annan gång. Men jag tror det är viktigt att vi ser varandra. Ser de som inte själva har en röst. Och ser att de är en tillgång. Och att de är ett exempel från Jesus själv. Vi ber. Herre, tack för att vi får komma till dig. Herre, vi kommer till dig tomhänta nu. Jag ber för var och en, Herre, som har svårt att ta emot din gåva. Herre, hjälp oss att släppa det vi håller i händerna. Ta emot din heliga ande, din personliga närvaro i våra liv, din kraft och din upprättelse. Tack för att du älskar oss, Jesus. Tack för att du vill ta upp oss i knät och säga vårt namn och se oss i ögonen. Ja, Herre, vi är inte fina när vi kommer inför dig. Men du älskar oss. Och du släpper fram oss. Herre, hjälp oss att få vara lika generösa mot andra människor. Hjälp oss att få förstå att din kärlek gäller de som finns runt omkring oss i vår vardag. Att våga tala ut det, Herre. Att säga det, att dela det, att ge det vidare. Ja, Herre, vi kan inte låta bli också lyfta upp, Herre, alla de människor som är på flykt och som vi ser på våra nyheter, Herre. Ber att du öppnar våra hjärtan, Herre. Hjälp oss att göra vad vi kan, Herre. Hjälp oss att förmedla en attityd, Herre, som också hjälper andra att dela med sig och att öppna upp mer plats, Herre, för de som flyr för sina liv, Herre. Tack för att de barnen, Jesus, har ett så stort värde hos dig, Jesus. Att de tillhör dina minsta, Herre. De tillhör de som du säger att vi ska lyfta upp, Herre. Ja, Herre, döm oss inte för hårt, Herre. Kom ihåg att vi är mull. Men hjälp oss också, Herre, med din andes kraft, Herre, att förvandla den här platsen, Jesus. Gud, vi ber, förbarma dig över barnen. Förbarma dig över föräldrarna, Herre, som tar sig över havet, som försöker komma in över våra gränser, Herre. Förlåt oss alla hinder vi har satt upp, Herre. Tack för att vi får lägga det i dina händer, Jesus. Far.